Hej och välkomna till podden Svenska Musiker med mig, André Theander, och veckans gäst, André Egbo. Keyboardisten som vid 20 års ålder drog ut med Robin Bengtsson på turné och sedan dess spelat allt möjligt från dansband till funk med Paolo Mendoza. Jag ringde upp min namne medan hans svärfar byggde altan utanför hemstudiofönstret och ställde lite frågor om karriären så här långt. En och annan dråplig gig-anekdot och mycket annat kul kom med, så vad ni än gör där ute nu, missa inte detta superavsnitt med André Egbo. Nu kör vi igång veckans avsnitt. Hej och välkommen till Svenska Musikerpodden, säger jag till André Egbo.
Tackar, 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 tackar.
Första frågan, hur känns det att heta André?
Ja du, André, det känns fenomenalt. Det är ett himla fint namn vi har. Det måste du hålla med om.
Ja, jag håller med. Jag tycker ju det.
Jag är nöjd. Jag får tacka mina föräldrar.
Du har inte stött på några särskilda problem i livet med just det namnet?
Ja, det var en snubbe som kallade mig för André Diarré hela högstadiet.
Okej.
Okay. Men han nitar jag. Nej, det gjorde jag inte.
Det var inte så snällt faktiskt.
Annars har jag inte mött någon större motgång, det ska jag inte säga.
Bara framgång.
Bara framgång. Idel framgång.
Egbo då? Var det någonting med det också?
Ja, där har man väl hört diverse konstiga saker. Äggborn är nog det konstigaste jag har hört.
Äggborn?
Ja. Det är liksom inte Egbo, Äggborn.
Ja, i vilket sammanhang då?
Jag vet inte. Det var någon post, någon brev jag skulle få någon gång.
Ja, okej.
Okay. Och ofta när man blir presenterad så har det varit André Egbo.
Ja, Egbo. Ja.
Och det är också konstigt, för det stavas ju inte med E och två G liksom. Utan det stavas ju E-G-B-O. Det är ju för fan, det är ju superlätt att säga det.
Ja, men det är inte helt lätt, tycker jag inte. Men hur många gånger har du blivit kallad för Anders eller Andreas?
Ja, det händer ju också. Anders Egbo. Men det, ja. Fan, det har man ett litet annorlunda namn så får man väl nöja sig med det. Jag har faktiskt aldrig, jag har inte brytt mig.
Ska vi bli lite seriösa här?
Ja, det gör vi.
Ja, vi är seriösa hela tiden, men nu ska vi bli ännu mer seriösa.
Det är inget fel person.
Hur är läget i Tranemo?
Jo, idag är det ju supernice. Solen skiner och livet leker. Jag har precis haft möten till mig nu, så det ska bli gött att prata lite musik istället.
Ja, fast det var väl också musik, eller?
Ja, det var det i och för sig. Men det här är roligare, det känner jag. Det känner jag direkt.
Ja, för att Tranemo är ju... Hur är det där? Det är din hemby, så att säga.
Ja, precis. Born and raised.
Och sen så drog du till Göteborg i några år.
Ja, exakt. Jag bodde i Göteborg i 6 år och sen bodde jag en liten sväng i Stockholm däremellan. Men jag pluggade på artisten i Göteborg och bodde där samtidigt då.
Just det. Och sen hem till Tranemo igen.
Ja, precis. Det var hem till rötterna, mycket på grund av att det var mycket billigare hus här.
Ja.
Och sen det är ju så, du vet, du frilansar ju lite själv, men du vet ju det, man, det är inte supernoga med vart man, eller sen man är så van vid att köra bilen då liksom, så det, har jag en timme till gig eller en och en halv, det är skitsamma, tycker jag i alla fall.
Ja, nej men jag tycker det, alltså jag som Jönköpingsbo, jag menar jag tycker ju nästan att jag är halv göteborgare, det tar en och en halv timme att dra dit liksom, och det är liksom typ, det är typ som att åka in till stan, men det finns ju andra som tycker att det är jättekonstigt där. Ja, fan, det är ju långt, Men jag tror att det kanske är lite jag som norrlänning från början också som tycker att det är ju typ till grannen.
Ja, det tror jag ännu mer faktiskt. Ja, men det är samma här. Det är många som tycker, fan, åker ni till Göteborg varje helg och bara, ja, men det är ju det är ju ingenting liksom. En timme till gig, det är man ju, det är ju lite, tycker jag.
Ja, verkligen.
Så det har aldrig varit något problem så sätt, tycker jag inte.
Men du, kan du ta oss tillbaks till Tranemo?
Yes.
90-talet i jo. Tranemo.
Ja, du tänker min uppväxt.
Ja, precis. Kanske framförallt rent musikaliskt då.
Ja, alltså jag är ju född 87 då. Så, men jag har gått kommunala musikskola. Började spela piano när jag var 6. För min morfar faktiskt. Mm. Och haft han som pianolärare i... Ja, alltså, och också en musikalisk förebild. Det är han ju fortfarande på ett sätt. Men framförallt i hela vägen upp till gymnasiet. Så vi hade en fin relation där vi träffades varje tisdag. Jag, mormor och morfar och brorsan med. Och hämtade på förskolan och hämtade i skolan. Och så började vi med att fika ett enormt antal kakor. Som mormor alltid hade bakat. Ja. Och sen så satt jag och morfar och spelade piano en timme typ.
Ja.
Och det gjorde vi i... Ja, det gjorde vi ju hur länge som helst. I alla fall ända upp till... Jag tror att jag slutade ta lektioner för han... Om det var tvåan på gymnasiet kanske. Ettan, tvåan, där någonstans. Så bytte jag lärare. Och då var det så pass att jag till och med slutade spela piano ett tag faktiskt.
På gymnasiet?
Ja, jag hoppade... Eller, jag blev inte så nöjd med piano... Eller, de var ju jättebra, de pianolärarna jag fick. Men det var inte så här, det var inte samma grej riktigt. Och jag hade börjat gigga lite och märkte att jag vill hellre spela de grejerna och jag började spela ett coverband. Jag började spela sax i ett coverband i Göteborg.
Okej.
Okay. Och ja, så då tog jag inte så mycket pianolektion längre utan det blev mest sen när jag hoppade på till musikhögskolan. Så började man ju ta lite lektioner igen. Nu hoppade jag väldigt snabbt här, känner jag.
Ja, nu hänger jag inte med. Alltså, du slutar spela... Så här, jag slutar spela piano. Sen börjar jag på musikhögskolan igen.
Ja, nej men alltså...
Jaha.
Ja, good story, man.
Din morfar?
Ja.
Var han pianolärare, eller?
Ja, det var han. Han var rektor på kulturskolan. I grannkommunen. Och så fick vi ju ta lektioner privat för han då, så att säga. Ja. Och då var han ju pensionär precis när vi började spela. Så då hade han ju massa tid för det. Mm. Och så spelade vi ju spela igenom alla de här gamla klassiska pianosböckerna, Agnes Stigs och Piano Gehör och allt det där. Och så tema tangent. Och det absolut bästa som jag visste med just morfar. Först så spelade han en låt så som det stod i noterna. Sen spelade han den alltid en gång till så som han tyckte att den skulle låta.
Ja.
Och det var ju 1000 gånger bättre.
Ja.
Och det var också väldigt inspirerande. Och jag skulle säga att det tycker jag återspeglar sig väldigt mycket i mitt pianospel. Det står på ett sätt, men jag spelar på ett sätt som jag tycker låter gött.
Ja, men det är ju väldigt mycket en jazz approach.
Ja, men samtidigt morfar kan ju, alltså han kan ju inte spela jazz. Han är ju sån... Han är ju egentligen klassiskt skolad och har spelat och varit ute och spelat lite sådär och du vet, kupletter och såna grejer. Och sen jobbat och undervisat som pianolärare i hela sitt liv. Så han, ja. Mm. Men han är ju absolut inte jazz. Jag kunde ju ingenting om... Alltså, jag kunde på min höjd spela en Adnia kanske på den tiden.
Det är ju sjukt jassigt.
Ja, väldigt jassigt. För han kunde inte, och det var inte hans grej heller, så det lärde han ju mig inte någonting om. Och jag visste, alltså, jag spelade lite boogie och det kunde han ju, men du vet, sen så det fick jag lära mig mycket senare.
Men varför slutade du spela med honom då? Det var ju dumt.
Ja, visst var det. Nej, men det var väl han, alltså, det var väl han själv som märkte att
det är ingen idé.
Det är kört. Nej, men alltså, har du samma lärare i över 10 år? Jag vet inte, har du undervisat själv någonting?
Ja, absolut. Jag undervisar mycket.
Ja, för då, jag menar, har man en elev under en ganska lång period så märker man ju till slut att den här låter för det första som en kopia av mig. Och sen så har man ju inte, alltså man har ju, man kan ju komma med, alltså rent, om man ska tänka ur gig-synpunkt, alltså ur ett yrkesprofession som musiker, där har man ju fortfarande mycket att ge, kan jag känna. Men rent pianospelsmässigt så har du en elev i 10 år, då kommer de ganska långt. Och sen har inte jag så mycket pengar. Alltså jag jobbar ju alltid med att försöka avveckla mig själv. Och det tänker man, det har man nog gjort efter 10 år. Tycker jag.
Avveckla dig själv som lärare?
Ja, jag jobbar alltid utifrån att den här eleven ska inte behöva mig längre. Så tänker jag när jag undervisar.
Men sen då, om vi tar lite... Vad gick du på gymnasiet då?
Då gick jag samhällsekonomi.
Ja.
Och det var ju faktiskt fruktansvärt tråkigt. Jag gick ekonomisk och sen samhällsekonomisk inriktning då. Och men sista året var jag inte jättemycket på gymnasiet, om man ska vara helt ärlig. Jag vickade lite på kulturskolan och var ute och giggade lite sådär.
Ja.
Så jag kommer ihåg gjorde ett projektarbete med mina med mina, ja, mina gymnasiekompisar, men jag var inte där så mycket. Du vet, så vi, det roligaste var ju att vi åkte till Spanien 10 dagar och jag hade en polare som lirade trummor i ett metalband i Barcelona. Så vi åkte dit och gjorde ett studiearbete med honom och filmade honom som en dokumentär typ. Vi var ju i Spanien och söp i 10 dagar. Även summan och karimumman skulle man kunna säga. Och hade med en kamera.
Ja, den filmen vill man ju se.
Jag vill också se den. Det var länge sedan. Men vi fick betyg och sådär. Och det var ju, vi gjorde en skildring av hur det var att vara ungdom i Spanien och en vanlig ungdom i Sverige. Liksom.
Vad kom ni fram till då?
Jag kommer inte ihåg.
Nej, nej, okej. Men när där du inte var på skolan så mycket, då gjorde du satt inte hemma och tittade på tv, utan du jobbade och giggade och så, eller?
Ja. Ja, framförallt så jag vickade ju mycket på kulturskolan. Sen så spelade jag spelade i band och så spelade jag lite olika coverband och hoppade omkring på och spelade på nattklubbar och sådär.
Ja. Så det var det som tog över. Men,
ja, absolut.
Men spelade du sax då eller piano? Jag hängde inte helt med där.
Nej. Nej, precis. Alltså, egentligen så det där med att lira i band hade jag ju inte riktigt gjort innan. Men det började på, när jag började ettan på gymnasiet så hade man ju ett lite, det fanns ju fortfarande lite ensemble-lektioner och sånt som man kunde välja till och körsång och sånt.
Mm.
Så jag valde ju till varenda musikämne som gick att välja, i princip.
Ja.
Och så fick jag ganska tidigt börja spela, eller jag fick hoppa in och spela med tvåan och treorna. Typ direkt, för att jag lirade keyboard, det var ingen som kunde lira keyboard typ.
Ja.
Så då fick jag spela med de stora grabbarna och det var ju väldigt inspirerande, måste jag säga. Yes. Eller framförallt att få spela med folk som var mycket, mycket bättre än en själv. Så tvingas man ju utvecklas ganska fort. Och det var samma, då hade de något coverband, fick jag hoppa in i det och så spelade vi på lite bröllop och på lite privata fester och sånt där. Och framförallt repa mycket och lära sig planka låtar, lära sig planka sounds. Alltså allt sånt där som är så sjukt nyttigt. Och hade inte direkt någon lärare eller sådär som kunde hjälpa mig med det. Det kan jag tycka att man har saknat i dels med kommunala musikskolan med dem. Men alltså att man har fått, i början får man ju bara gissa. Och nu hör jag det här ljudet, men jag har ingen aning om vad det är för ljud. Utan man får bara säga, ja men det här är typ en synt. Det här är nog ett stråk. Ja men du vet, vissa, alltså, om det är ett brassljud, det hör man ju ganska tydligt. Om det är ett stråkljud så hör man ju det kanske, men du vet. Jaha, det här är en sinuskurva genom en square med lite noise på, du vet, sånt. Det hade jag ju ingen jävla aning om.
Nej, men du menar lärarna när det gäller rent soundmässigt sådär?
Ja.
Att det är någon slags kunskapslucka där, eller?
Ja, verkligen. Speciellt. Alltså, och det kan jag tycka även i de lite större städerna med att det, och sen har man ju inte jättemånga elever som just går åt det här ybermusikerhållet. Att, alltså, jag ska bli frilans keyboardist när jag blir stor. Det har du ingen elev som säger.
Nej, jag förstår.
Så, men just mycket hjälp på planka låtar som fick man ju av han som var Juanjo och Trovaria som var ensembleledare.
Mm.
Och det var ju gött. Och framförallt gött att spela med folk som är äldre och mycket, mycket bättre.
Var de så mycket bättre då?
Då tyckte jag ju det.
Ja.
Jo, men alltså det måste jag ändå säga. Eller de var ju framförallt mycket mer erfarna av att lira i band. Och du vet såhär, Arra. Några av de som jag lirar med jobbar ju också nu som, eller i alla fall jobbade som musiker. Jag har alltid spelat med, vet du vilka State of Drama är? Det är Melloband.
Melloband?
Ja, de har varit med i Melodifestivalen 2 gånger, gått i final. Den gitarristen och jag i alla fall har spelat väldigt mycket ihop och varit ute och turnerat och sådär. Och han var en av dem, vi träffades ju på gymnasiet. Och redan då så var det så här, men vi arrar och spelar så här. Och du vet, det hade man ju ingen. Jag hade spelat i musikskola och spelat i, eller kulturskola och spelat i brassorkester flera år. Det har man så här, ingen aning om vad jag, alltså, hur ska jag spela piano i ett ensemblesammanhang? Jag har ingen aning.
Nej.
Så det fick man ju lära sig. Ja, men du kanske ska göra så här. Du vet. De var ändå... Det var mycket, mycket att bolla och kom med mycket bra input, måste jag ändå säga. Så sätt kan jag tycka att de var bättre. Eller mer erfarna, eller kanske bättre att säga. Rent musikaliskt kanske man var på deras nivå, men inte i närheten av erfarenhetsmässigt.
Nej, hur man ska spela i ett band, helt enkelt.
Ja, men precis.
Spelar du saxofon nu också?
Ja, jajamän. Jag lirar sax. Jag gjorde en hel turné i höstas. Ja, då lirar jag keyboard också, men spelar sax på en hel del prylar då också. Så det gör jag.
Åh, fan.
Och jag har spelat sax mycket. Jag har kört 3 krogshow nu och jag lirat sax i varje krogshow. Det var en period då jag inte alls spelade mycket sax. Men sen så bara blev det, skulle behöva ett sax-solo här. Och bara, men det kan jag ta. Så det har bara blivit att man har hoppat på det igen. Och sen har det blivit lite mer och mer gig där jag också har lirat sax. Alltså som komplement. Och jag lirar ju, alltså som den turné vi gjorde i höstas var ett sånt Roxette-tribute-grej. Och då lirar jag ju syntar, dragspel och sax på hela den turnén.
Ja, men det låter kul.
Ja, jättekul. Och, alltså, jag älskar hela den här grejen. För det första så älskar jag musik. Och jag älskar att spela.
Det är en bra början.
Ja, det är en god start. Och då tänker jag också, jag har alltid tänkt så här, jag vill livnära mig på musik och då vill jag också spela. Och så här, jag har aldrig varit speciellt genre. Sådär, jag vill bara lira rock och pop, typ. Även fast det är typ bara det jag gör. så
det är det ganska, det, jag, det är ju ganska brett.
Ja, absolut. Och jag har ju spelat mycket funk och soul och sånt med sådär. Men det är såhär, jag gillar musik och jag gillar att spela allt. Kanske inte behärskar allt, men jag har alltid tackat ja till allting. Så då har jag varit tvungen att lära mig.
Ja.
Skulle man väl kunna säga.
Jag tror vi kan, alltså vad hände sen då? För du har gått, vilka skolor gick du sen?
Ja, efter gymnasiet då så tog jag ett eller 2 sabbatsår. Alltså jag jobbade 2 år jobbade jag och fick vara med och skriva en musikal.
Ja.
Och jag jobbade och undervisade lite som musiklärare, fortsatte med det. Och sen så hoppade jag på, jag har inte gått någon folkis eller något sånt där, utan jag började direkt på musikskolan. Och kom väl in egentligen lite ringrostig efter att inte ha spelat eller övat piano rent akademiskt, om man ska uttrycka sig så, på någon, utan jag har bara giggat sådär. Men sen söka in och sådär, då sökte jag in till musiklärare och kom in.
Vart då någonstans?
Ja, på musikhögskolan i Göteborg, på artisten. Alltså klassmusiklärare. Gick jag, och det var det jag gick hela utbildningen faktiskt. Men sen så första året så kände jag väl kanske att det inte riktigt var, det var inte riktigt min grej, men det var Det är lite farligt också, kan jag tycka, att komma ifrån att ha jobbat som lärare i 2 år och sen börja plugga och märka att skit man ska lära sig på den här utbildningen som du aldrig kommer att använda. Och så då kände jag väl efter ett år att det var inte riktigt, det här var inte så. Jag tyckte att det var mycket jag fick lära mig som jag kände att fan, det här. Vem ska ha det här? Eller varför ska jag ha det här till någonting överhuvudtaget? Men då så var det ganska passligt, för då så kunde jag åka, fick jag åka på lite turné med en idolsnubbe. Så då tog jag faktiskt ett sabbatsår och började lida keyboard med Robin Bengtsson. Idol-bobbe.
Robin Bengtsson, ja, men det, han är väl inte bara idol, han har väl vunnit...
Nej, han har ju vunnit Melodifestivalen. Och... Ja,
så det tycker jag är lite schysstare att kalla honom för...
Absolut. Men ja, det var ju nice. Då vi träffades. 2009 kanske han var med, 2008 kanske det var. Mm. Så då tog vi sabbatsår och då... Jag hade ett coverband då. Så då det bandet i princip blev ju hans kompband då. Så åkte vi ut på turné och spelade en skiva och... Ja. Egentligen tramsade vi mest. När man ser tillbaka i backspegeln.
Ja, berätta mer.
Nej, men vi var ju för det första, vad var jag? 20. Typ 21. Och brorsan var med lira bas. Vi har ju varit ständiga följeslagare. Jag och min bror spelat ihop i alla år. Och så... Det var ju Robins, min brors då. Han heter också Robin och är född 90, som alla som heter Robin är ju födda 90. Så åkte han med lilla bas, och det var ju hans första jobb efter gymnasiet liksom. Han pluggade också samhällsekonomi och sen ut och spela bas och turnera liksom som ett första jobb. Det är lyxigt.
Ja.
Men så ja, så vad kan vi kanske gjorde, vi giggade väl några dagar i veckan och sen så satt vi upp i studio i Stockholm och spelade in och bodde där och ja, gjorde hela den grejen typ. Men vi tjänade inte så mycket pengar. Och ja, det var ju den perioden i livet är ju så sjukt nyttig, alltså man har lärt sig hur mycket som helst om branschen. Träffat jättemycket folk, knutit hur mycket kontakter som helst, gjort jättemycket bra, goa gig. Men samtidigt så vi hade inte någon riktig turnéledare och vi var unga och vi... Ja. Det känns som att artister nu som kommer, eller sådär, det känns som att de har det lite mer ordnat för sig på något sätt. Har jag fått intryck av i alla fall när man träffar dem och giggar med dem och jobbar med dem liksom. Men det kan jag inte tycka att vi hade det. Vi fick komma på det mesta efterhand, du, vi skulle göra.
Ja.
Men många, många svinbra gig och jättenyttig erfarenhet måste jag säga. Även om det inte genereras mycket deg. Men man brydde sig inte så mycket på den tiden heller. Det var bara kul att vara ute och lira och dricka öl.
Det var där pengarna hamnade.
Ja.
Men om det genererar så dåligt, vad blev ni blåsta då eller vad då?
Ja, alltså vi
utnyttjades ni.
Ja, det skulle jag ändå säga. Men samtidigt vi var ju ganska lätta att utnyttja, skulle jag nog påstå. Eller i och med att vi var så unga, men mina föräldrar sa ju lite innan att ja, men vad var det i gars där? Jag bara, ja, det var lite där och du vet, man hade bott i lägenhet i Göteborg och flyttade hem för att man inte hade kunde betala någon hyra typ. Jag vet vi var på Norrlands turné och alltså åkte ju sjuka mängder med mil i bil och fick knappt betalt. Men man tänkte det var, vi var unga, vi skulle erövra världen och ut och spela var ju det man ville göra. Man brann ju redan, eller så här. Det var ju liksom vad skulle man annars göra? Det var ju det enda man tänkte på. Man ville ju bara lira. Bara leva det livet. Åka och gigga, bo på hotell, dricka gratis bärs. Vilken 20-åring hade inte tyckt det var roligt? Undrar jag. Kanske dagens snowflake-generation hade tyckt att det skulle varit lite hembryggd IPA-öl och en gurka i logen, men det...
Ja.
Och kravmärkta stycka rillekofter och sånt där. Men det tänkte vi inte riktigt på då.
Nej. Men i gymnasiet förresten, gick ni det i Göteborg eller i Tranemo? Eller vart var det?
Nej, Tranemo. Ja. De har faktiskt gymnasieskola, tror det eller ej.
Ja, ja, nej, men jag bara tänkte i och med att ni fick de här giggen. Men Robin Bengtsson, var han också därifrån eller?
Jo, ja, brorsan och Bengtsson gick ju i samma klass på gymnasiet.
Ja, okej.
Och så då visste han ju att vi hade
band. Det kanske du sa.
Nej, det sa jag nog inte. Det vet jag inte, det tror jag inte.
Nej.
Men de gick i samma klass.
Säg
på
gymnasiet.
Och så, ja, Robin och Robin gick i samma klass på gymnasiet.
Jaha.
Och sen var det, gick ju den ena, eller så blev det väl att ja, men vi har ett band, häng på här. Så kommer jag ihåg att vi gjorde vårt första gig efter Idol på, i Borås tror jag det var.
Mm.
Nej, det var det inte.
Nej.
Det var i Ulricehamn.
Mm.
Och så var vi på något skivbolagsmöte där, kommer jag ihåg. Och sen så släppte vi en singel och spelade in den i studio. Och så spelade vi vårt första gig i Borås. På, de har en sån sommartorsdagarna heter det. Som är svinstort ute, det är typ 10 000 pers i publiken och alltid feta artister och bra liveband. Och så spelade vi där. Och tyckte att vi var svinbra, coola. Alltså jag kommer ihåg det så väl. Står i solbriller allihopa. Konstigt poppiga kläder. Jag hade färgat håret svart och kammat, vet, plattat håret och kammat sån snedlugg. Så för jävligt ut. Och så tyckte vi att vi lät sjukt bra. Och det var ett stämbor hela skiten. Så bandade Sveriges Radio hela gigget.
Uh-huh.
Och så fick vi lyssna på det efteråt och det lät bedrövligt. Vi var så taggade och du vet, jag kommer ihåg att jag skulle sjunga någon understämma, hade väl inte riktigt pejl på hur jag skulle ha för lyssning i monitor och sådär, så jag sjunger surt som fan och spela piano över, alltså det låter piano över hela mixen och nej, det var en chock. Jag tyckte det var elakt att de sände det i radio.
Men var inte det ett klassiskt fall av lite över, vad säger man? Ni var övertända. Ja.
Hybris kanske? Så det var ju på ett sätt, vi kom ju ner på jorden, jag tror också det var jävligt nyttigt för vi kom ner på jorden ganska fort.
Ja.
Även om vi kände att nu kommer det hända grejer här när vi får spela med han och vi har ett band där och vi ska, du vet, hela den grejen. Så då gick vi in och repade. Vi repade ju alltså, jag har ju aldrig repat så mycket som under den perioden i mitt liv skulle jag säga. Vi repade ju, alltså vi hade ju replokal och repade flera gånger i veckan och sen giggade vi ju flera gånger i veckan och sen satt vi i studio. Så i början lät vi ju röv, men sen... På slut, eller liksom efter något halvår där med mycket gig och sådär, så lät det ju faktiskt helt okej.
Okay. Helt okej. Okay. Mm.
Ja.
Jag tror det lät bättre än så. Men ja, men det kan vara lite läskigt det där och när man alltså har haft ett sånt gig som man själv har en jävligt bra känsla efteråt. Tänk att fy fan vad bra det gick. Och sen så är det inspelat. Och, alltså man ska nog fan inte lyssna på det sen då. Eller ska man det? För att det kanske är en, det kan ju vara en utvecklande sak att göra också.
Ja, men både och alltså. Jag tycker ju om just under de här åren, nu, alltså, eller nu under själva pandemisäsongen så att säga, så, då skulle jag nog säga att jag har gjort några utav mina absolut bästa gig. Rent musikaliskt alltså. För det har blivit en annan grej när man var tvingad. Vi märkte ju ganska tidigt att vi kommer inte få några gig. Vi var ju husband på en krogshow och jag skulle suttit och, som kapellmästare på Rondo liksom. Mm. För Mamma Mia. Och man märkte ju ganska snabbt att allt det här kommer, alltså, vi kommer inte att ha att spela. Närmaste halvåret trodde man ju i början kanske att vi kan få lite gig till sommaren sådär, men det bokades jag ganska fort. Men jag tror jag fick, det blir lite hoppigt här, men jag tror jag fick tre, ja men säkert 150 gig eller något sådär, avbokade på tre dagar eller något. och repperioder och ja, allt sådär. Så vi märkte att vi måste vi måste ganska snabbt haka på den här livestream-trenden då, som börjar dåna in. Och då var det ju viktigt, du vet, att spela rätt. Och för det här kommer att ligga på internet för all framtid, liksom.
Ja.
Och det skulle jag säga var jädrigt. Jag tyckte i alla fall personligen att jag utvecklades väldigt mycket. Och att jag har tyckt att det lät bra. Sådär. Man lyssnar och tycker att kul, det var ju roligt. Så det var ju lite som höll upp ångan. Sådär. Ja. Vet jag inte vart jag ville komma med det riktigt. Vad pratade vi om?
Nej, men vi pratade om just den grejen att när man har en bra känsla när man spelar och sen så spelas det in och så kanske det inte låter som man,
ja,
som man kommer ihåg.
Ja, och då på den, alltså, så i början där som jag berättade med Robin-giget där som vi gjorde, då var det jädrigt nyttigt för oss att få den käftsmällen att okej, okay, vi måste in i studion, eller vi måste in i repan och skärpa till oss och arra bättre, tänka mer på hur vi lirar. Så det tror jag, det gjorde mycket nytta framförallt, det ska jag säga.
Ja, då är det ju viktigt att ha den inställningen där, att man får börja analysera kanske lite, vad var det som inte funkade, vad var det som gjorde att det inte, ja, lät bra, istället för att bara bli deppig och ge upp. För det är en annan väg att ta.
Nej, det ge upp har aldrig varit ett alternativ. Det kan jag säga direkt.
Men visst kan det ju kännas deppigt och liksom höra sen att fan, det där lät ju skit. Eller tycker du bara att det var kul?
Jag tycker alltså en av mina absolut starkaste egenskaper är att jag har väldigt mycket distans till det jag gör. Jag tar det på allvar och jag lägger ner mycket tid och jag tycker alltid att man ska komma, alltså får jag ett gig så då lägger jag ner svin mycket tid på det och förbereder, och jag gillar att gå den extra milen för jag gillar att sitta och pilla med ljud och jag försöker alltid komma till bandet och kunna sakerna bäst. Det har alltid varit min inställning liksom. Men sen har jag också alltid tänkt att jag spelar, alltså jag förbereder mig och jag är god, glad, trevlig, har hel och ren liksom. Och så spelar jag så bra jag kan efter min förmåga och så mycket som jag har fått förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb. Och jag menar, då gör jag så bra jag kan. Skiter det sig då, så vad fan, då kan jag inte kunnat göra mer.
Tar du aldrig personligt, menar du? Om någonting går dåligt? Nu kommer jag in på
fråga.
Ja, men jag kommer in på djupa psykologiska frågor här nu.
Ja, precis. Och jag är ju djup som en tesked, brukar min bror säga.
Ja. Är han annorlunda?
Väldigt annorlunda. Han fick alla känslor, tror jag. Nej, men vad fan ska jag svara på det? Jag tycker att det summerar det ganska bra egentligen. Jag tar det såklart personligt, men jag skakar av mig det ganska fort också, för jag har landat någonstans i att jag vet att jag löser gigget någonstans. Nu har jag gjort det här ett tag och jag märker, vi har kompat, alltså jag har ju spelat med massa olika artister, och då lär man sig efter ett tag att, alltså, de som kan det här bäst är ju väldigt sällan artisterna. Det är ju musikerna. Och det är svårt. Alltså, så många man har kompat eller varit på turné med som så här. Okej, om vi nu ska göra, varför har man inte bara en Dropbox som det står här, noter, den här artistens namn live, backtracks, den här artistens namn live. Nu ska ni på 8 gig här. Nu skickar jag ut den här mappen. Här finns allt plus lite info kring hur saker och ting ska mixas eller vad han eller hon vill ha för lyssning eller du vet. Då hade ju allting bara varit. Då hade allting kunnat låta svinbra direkt, men så funkar det ju. Alltså jag skulle säga 9 av 10 har det inte så.
Nej.
Utan då man får alltid sitta och planka, man får alltid sitta och fixa tracks och man får alltid. Det har varit några produktioner som har varit betydligt mer uppstyrda, men det, ja, tyvärr är det inte så allt för ofta, skulle jag väl vilja säga.
Nej.
Och då tänker jag så här med, har man inte fått bättre förutsättningar för att göra ett bra jobb, då är det väldigt svårt för artist och producent och management efteråt att komma och säga, ja, men ni får inte det här giget igen för att det blev dåligt. Så här, ja, men du kan, vi har fått det här att jobba med. Vad mer kan man begära liksom? Mm. Så det tycker jag alltid man kan landa i. Jag vet att vi gör ett bra jobb. Vi får alltid tillbaka giggen, så jag är rätt så, jag har landat i det. Jag är rätt så lugn i det faktiskt.
Men är inte det lite kapellmästarens jobb också? Eller varför heter, vad är en kapellmästare?
Jo, det är det ju såklart att alltså man, det är ju, jag, alla gig som jag är kapellmästare för är ju tyvärr alldeles för lite fokus på själva musicerandet, utan allt fokus på det runt omkring. Det ska vara tracks och det ska vara plankas och det ska styra stageplottar och tech rides och reptider och gager och du vet. Allt sånt där faller ju på en. Och det är fine, men det som jag har fått lära mig under alla år som jag har gjort det här är ju att när jag väl, alltså i grund och botten vill jag ju lira. Det är ju därför jag gör det här. Jag älskar ju att lira. Mm. Och jag har inget emot allt det här planeringsdelen eller det runt omkring. Jag tycker det är jättekul också. Och tycker att jag är ganska bra på det, så mig bekommer det inte att göra det. Men det man har fått lära sig under åren är att kunna ställa om ifrån, ja, nu har vi planerat det här gigget i 3 månader, nu ska vi göra de här giggen, nu måste jag koppla bort all planering och bara njuta av att spela musik med mina polare. Ja, fattar du vad jag menar?
Ja.
Det är ju liksom det är en helt annan grej. Och det måste jag säga har blivit mycket, mycket bättre med åren. Liksom, att man har lärt sig att koppla bort den delen och bara fokusera på att lira musik. Men det är lite svårt.
Ja, jo, men det fattar jag. Men jag tänkte mer... tycker du att det finns grejer... För jag är lite osäker på exakt vad en kapellmästare i dess rätta bemärkelse så att säga, förväntas göra egentligen. Tycker du att du får mer ansvar än vad du borde ha? Är det grejer utanför det området som du numera förväntas att en kapellmästare ska göra som det inte kanske var tänkt från början när det nu var? Men förstår du frågan?
Alltså man blir ju, jag förstår. Man blir ju, vi skojar alltid om att jag borde starta en eventbyrå egentligen, för det är det vi gör. Det är det man gör.
Ja.
Man planerar ju i princip. Alltså, om man får, vi gjorde ett jätteroligt gig för Forever Living här om veckan. Sen gjorde en sändning för deras, alla deras kunder på en internationell nivå. Liksom, så det var kunder från Finland, Danmark, Norge, hela Norden. Och då så här, ja, då behöver vi medlin. Och vi säger, ja, men då behöver vi, alltså man får ju tänka, de har gjort ett förslag på ett körschema och då får man läsa att okej, ni har tänkt massvis av musik här. Och ni har skrivit, alltså då kommer sändningen som det ser ut nu är bara, det är 2,5 timmar bara musik. Och ni ska ha in massa annat content. Det kanske... det är rätt. Alltså då får man ju komma med lite input där. Det kanske inte är kapellmästarens roll egentligen. Men i och med att man vet, har kunskap om just den delen av själva eventet. Så blir det ju att man, om vi ska lösa det här gigget så måste vi behöva göra så här. Och det kanske jag känner inte riktigt är mitt jobb. Men det faller ändå på en att göra det. För det är ingen annan som kan det.
Mm.
Var på att det är oftast musikerna som kommer till stället och kan det bäst.
Precis.
Så shout out till alla musiker. Nästan alla.
Till alla utom följande.
Ja, precis. Jag vill inte hänga ut någon, men... Nej då. Ja, men jag vet inte, var det svar på din fråga, tycker du?
Ja, det blev ju mera alla musiker egentligen. Men
ja,
kanske...
nej, men just om man ska fokusera på kapellmästarrollen så tycker jag ju att det är mycket som faller på min lott som egentligen kanske inte borde ligga på mitt bord, men som man ändå gör för att man har kunskap om det. Det skulle jag vilja sammanfatta det.
Ja.
Kanske hjälper artisten att koppla i sin synt eller keyboard han ska spela på. Eller alltså, ja. Då är det återigen, man är så noga om att göra ett bra jobb och man vill vara en god gubbe typ. Så då hjälps man ju åt. Det är ett samarbete, som sagt.
Är man i Göteborg så är det ju väldigt viktigt att vara en god gubbe.
Eller
ja. Men hur var det att... för du har turnerat med en jäkligt cool artist, tycker jag, som heter Paolo Mendonça.
Ja, just det.
Ja.
Jag har gjort lite en
hur var det?
Då, faktiskt. Ja. Ja, alltså och innan pratade jag om att jag inte gillar, om att jag inte försöker binda mig till någon genre så där utan att jag vill spela allt, men om det är någonting jag kanske föredrar att spela så är det ju funk och soul, för att det är ju roligt liksom. Det är svängigt och det är sådär. Och då är ju hans musik, det faller väl i det facket får man ändå säga. Men visst, alltså det var ju på ett sätt en av de värsta upplevelserna i mitt liv, för att jag kom till repet och det, jag vet inte, om man inte är insatt i hans musik så kan man väl ganska kortfattat säga att det är ganska musikervänligt. Det är ju mycket många prickar och många ackord så att säga.
Ja.
Och det är ingenting du tar på spark liksom. Och så kommer jag till första repet. Och så skulle vi göra ett gäng med gig. Och så börjar vi repa och så märker jag fan, aha, det var inte riktigt det introt jag hade plankat. Okej. Okay. Fortsätter spela lite. Det var inte riktigt det breaket jag hade kollat in. Okej. Okay. Och så bara efter så här tar vi lite paus och så kommer trummisen och bara, du, om du är lite osäker så backa hellre då. Spela inte så mycket liksom. Och jag bara, men alltså, jag har kollat in den här skivan som jag skulle kolla in. Ja, nej, men vi kör live-plattan.
Ja,
och jag bara, nej, okej. Det var ju liksom helt andra versioner på låtarna, helt andra former, helt andra breaks, helt andra räkor. Så det har liksom plankat som bara den och kollat in alltså orgelprylar, brassprylar, elpianoprylar och bara verkligen känt att det här kan jag nu. Och kommer dit och bara, ingenting stämmer, det är typ samma toner på låtarna.
1000 timmar senare så bara, nej, men det där är fel.
Ja, då blev jag, det var rätt svettigt. Så jag fick väl gråta mig igenom det repet typ. Och sen bara, okej, okay, det här plattan är det. Okej, okay, då kollar jag in den istället då, helt enkelt. Och så satt jag med, jag satt med basisten på hotellrummet och bara, ja, okej, okay, vi ska göra de här grejerna. Ja, så vill han köra 3 covers med. Ja, okej, okay, vilka är det då? Ja, det är de här. Okej, okay, de går så här. Så fick man typ, jag kommer ihåg att jag pletade ner det på någon servett. För att bara få någon form och så limmade jag fast den servetten på synten och bara okej, okay, nu kör vi.
Samma servett som ni skrev kontraktet på, eller?
Ja, det var lite så. Det var inte ens något kontrakt. Men sen, jag älskar Paula, han är svingo och vi kom jättebra överens och det var absolut inga hard feelings. Och sen så fick jag ju några gig och sen åkte vi på turné i Schweiz då. Och då körde han som körde turnébussen körde 4 timmar fel på autobahn. Så vi skulle gjort några grejer, men jag tror till och med, alltså jag kom först till hotellrummet som vi övernattade på, tror jag vi typ så här checkade in klockan 2 på natten och sen åkte vi, tog typ frulle i någon doggybag och fick bränna mot autobahn till giggen, ja, det vi skulle göra i Schweiz då. Så det var lite stressigt. Men roligt, goa gig och alltså jag, som sagt, jag gillar den grejen och bara hänga med folk som gillar att spela musik och sitta ner och käka god mat och ja, hela den grejen. Det är, vem gillar inte det, tänker jag.
Ja, det hade nog alla gillat. Det var det att man behöver ju lära sig att spela också.
Ja, det är ju det. Du måste kunna någonting med.
Ja, inte alla.
Nej, så är det ju. Nej, så det var väl en skräckblandad förtjusning. Men sen var det supercool när vi väl gigga. Då var det lugnt.
Hur var publiken på den turnén? Var det bara musiker i publiken? Hur fan ska jag kunna veta det, säger du då?
Nej, precis. Nej, men jag gick ju inte runt och tog... Jag satt ju inte sen i någon enkätundersökning direkt så, men... Jag kan ju tänka mig att det är betydligt fler. Ja, men det är väl lite som att gå på en Toto-konsert kanske. Men det är samma. Alltså, jag blir så förvånad ofta över när band eller artister man lirar med vad de har för fanbase. Jag vet, jag har vickat i Barbados några gånger. Ja. Som är en sjuk kontrast till att lira med Paolo exempelvis.
Ja.
Det är ju ett helt annat gig. Och så blir man så här. man tänker dansband, tänker man, ja, det är ju bara, det är mina föräldrar i 60-årsåldern som går på dansband, men det, så går man, gör man några gig med dem och så är det så här, fan, det är ju 18-19-åringar som kommer att lyssna på dem liksom. Och då blir man, det, jag tycker det är ju superkul, det är ju roligt alltså. Men det är ju inte det jag tänker, om jag tänker på ett gig med Barbados, så tänker jag en dansbandspublik, men det är ju inte riktigt ett dansband på det sättet. Så.
Är giggen med Barbados inte liksom, är det inte för folk som är där för att dansa? Är det mer som en konsert, menar du?
Ja, alltså, nu, jag har inte spelat svin mycket med dem, men några gig ändå, då har det varit mer som ett partyband liksom, med kända låtar.
Ja.
Jag har inte fått, när jag har vickat har jag inte gjort dem, eller om man ska säga kneggiggen på dans, fyra timmar dans liksom, utan det har varit mer någon after work, vi gjorde något så här, kompa John Johansen. Och så spelar jag med Barbados. Ja, det var någon sån här danstillställning typ. Så det har varit lite mer partygig skulle man väl säga.
Men det kanske var just där. De kanske gör båda grejerna eller olika grejer.
Men många dansband tror jag har blivit lite mer partygig. Jag vet, vi har gjort några gig när vi var ute med en tjej som heter Mimi Werner. Då körde vi lite mer country-baggen liksom. Och då gjorde vi några gig ihop med lite olika dansband på en annan scen typ. Det var många sådana festivaler. Och då vet jag, det är ju ofta kör de ju så här ganska bra parties bägen liksom, smacka på med goa hits och bara lirar. Jag vet ju, spelar med Scotts några gånger och de är ju svinbra. Spelar ju jättegoa låtar, och inte bara, de har ju många goa egna låtar såklart, men de kör så här goa covers och ja, inte bara dansband eller vad man ska säga.
Mm. Är dansband en genre annars?
Men det skulle jag väl ändå säga, va?
Ja.
Du kan ju lätt smaka på dansbandsgenren. Jag tror du kan säga 10 låtar som dansband.
Ja, men jag frågar därför.
Du kanske inte kan säga dem, men du kan ju kategorisera dem in i dansband om du hör dem, det tror jag. Jag ringer på fredag.
Ja, precis. Men jag vet inte hur vanlig den åsikten är, men visst har jag ju stött på folk som blir sura när folk säger dansbandsmusik, för det finns inte. Det är inte en genre. För att dansband spelar alla typer av musik. Eller någonting. Jag vet inte riktigt hur resonemanget kring det där går, men
nej, ja. Jag skulle nog snarare säga tvärtom. Nu har jag har fått frågan om att hoppa in i en hel del dansband faktiskt. Och jag skulle säga att alla, jag tycker de är ganska stolta ändå över sin produkt.
Ja, de kanske. Men ja, jag kan inte säga vem som har sagt det. Det är lite konstigt om det heter dansband, men man får inte säga att de spelar dansbandsmusik. Jag menar, okej, vi är ett countryband, men vi spelar fan inte country.
Nej, men eller hur?
Ja.
Det är ju, nej, så, nej, absolut.
Kommer du på någon annan rolig sån gig story eller någon rolig anekdot som du vill dela med dig av?
Fan, jag är lite rädd för att hänga ut folk också. Det vill jag inte göra.
Ja, men det säger alla. Men det är dags att börja göra det nu här.
Utan att hänga ut någon så kan jag säga ett ganska roligt, eller som jag tyckte var roligt nu så här i efterhand. Vi har varit på turné med en kille som heter Kim Fransson i Norge. Jag vet inte om du kommer ihåg han, var med i något sånt tv-program som kom i samma veva som Idol. Svinbra sångare alltså från Trollhättan. Och jättebra band var det. Och så åkte vi och gjorde lite gig, han sjunger ju hur bra som helst. Och så fick vi, jag vet inte om det var gitarristen i bandet eller någon som hade fått något, det var någon företagsknäck och fått förfrågan om vi kunde göra något. De ville boka ett soulband. Och så vet jag inte, Kim var nog inte, han ville nog inte köra soul liksom, så då skulle vi leta efter en annan sångare. Och så kom jag ihåg att basisten sa, men fan, jag har en på mitt jobb som kan hoppa in, han sjunger mycket soul. Och så repade vi med lite delad kvalitet, kan vi väl säga då. Och så, det här är ju typ 10 år sedan nu, så det här måste ju vara preskriberat. Så man fick typ så här hjälpa sångaren in på, här kommer refrängen, då börjar du här liksom. Och så skulle vi göra gigget och kommer till, det var typ, och jag hade ingen aning om vad det var för gig, det var någon annan bokare. Kommer vi dit och bara, så märker vi att fan, de kommer ju hit med rullatorer liksom. Det är typ någon så här Rotary stämning och så giggar vi mitt i stan bredvid, du vet, den här strippklubben Chat Noir Så redan där var det så här, okej, vad är det för gig? Och man kommer in och märker att det här är någon sån ordenpryl. Ja, och så går vi upp och så kommer inte sångaren på soundcheck, för han sitter och super på krogen. Och så bara, så ska vi börja. Och sen så har de haft en... vi ska börja lira då, runt 10-snåret. Och så direkt när vi kör igång så bara, kommer en gubbe och bara... Sänk för helvete! Och jag bara, oj, oj, oj. Och då har de ändå haft en så här Carola-imitatör där en timme innan som har liksom stonkat igång det. Ja. Och så okej, men vi får ta en paus här då, så ni hinner bli lite fullare, tänker vi då. Så vi går upp till en timme och då skjutsar de upp lite typ en 5-6 flaska champagne upp till logen.
Finns ska det vara?
Finns ska det vara. Och för övrigt så var ju logen så ut som ett alltså du vet, typ som en kungasal, ska man kunna säga, med massa så här sköldar och svärd och rustningar och en tron i mitten. Så i den här tronen sitter då sångaren och bara suller i sig flaska efter flaska med champagne och limmar på den här Carola-imitatören. Så ska vi gå ner och köra och bara, och så märker man ju, fan, det här kommer vi gå och käppa rätt åt skogen. Sångaren tar sin så här trådlösa mic och går omkring och bara, ska vi köra, jag kommer inte ihåg vad det var, förlåt, säg att det var någon Knocking on Heaven's Door eller något, säger vi. Så går han och tar med sig micken och går ut i publiken och bara börjar dansa med dem och så här slödrar sig igenom halva Knocking on Heaven's Door. Var på party DJ:n som ska gå på efter står så här, fan, det här så här, skruvar upp sin egen mick och börjar sjunga i refrängerna för att han tycker att det låter så illa. Och då så ser man ju på sångaren och bara han blir stött liksom, han blir sur som fan, så han tar av sig sin hatt som han har på sig och bara sular iväg den på DJ:n och bara fortsätter att sjunga, men går ut från lokalen och bara så här. Och så ser man på mixerbordet att fan, den rör ju på sig, och sen så bara, han kommer inte tillbaka. Var är han? Då har han satt sin taxi och åkt hem. Och vi bara, vi har ju minst ett set kvar att köra. Och fan, vad ska vi göra? det var helt sjukt. Jag har aldrig varit med om någonting innan som var som det här, och aldrig varit med om någonting efteråt som var som det heller. Men det slutade med att vi hade redan repat in att jag skulle sjunga några låtar. Så jag så här, jag fick sjunga färdigt typ några Stevie Wonder standard soul hits. Och sen bara fick vi måste ta en paus, vi måste kolla hur vi ska lösa det här. Och så slutade med att vi bara så här går backstage och bara, vad gör vi? Och gitarristen är så arg så han hittar någon så här, du vet, tvättställ som de hänger upp dukar och sånt för dukningen och bara böjer det på mitten för att han är så förbannad. Och så kommer arrangören och bara, ni måste lösa det här. Och, då, och det slutar med att de bara säger, men vi får köra upp all skumpa till där vi hade våran loge i den här kungatronsalen. Där står en flygel. Och så du får sitta och spela lite barpiano medan de bara sitter och sular i sig skumpa och typ så bara, absolut. Så jag satt nog och spelade barpiano i typ 2 timmar efter gigget bara för att de skulle bli nöjda. det var en konstig gig.
Oh, ja, alltså jag har inte hört riktigt vad du har sagt här efter. Där någonstans efter att han... Jag ser ju liksom det här framför mig också. Vad går?
Ja, full som en jävla kastrull och bara... Sular iväg sin hatt och blir arg och sätter en taxogram.
Vad hände med honom och micken sen då?
Åh du, jag vet inte. Jag
såg du aldrig röken av sen?
Nej, och vi skulle ses dagen efter och rigga ner... Han var inte ens med på frukosten. Jag tror inte han ens kom och plockade garset faktiskt. Jag fick hans gars för att jag satt och spelade barpiano i 2 timmar.
För att du räddade hela grejen.
Ja, det skulle man väl ändå säga att jag gjorde. Och sen, men vi har ju inte giggat ihop efter det. Jag tror inte att han kommer att ringa igen.
Hej. Samtidigt är det ju såna här grejer man kommer ihåg.
Absolut, och det jag menar, jag tyckte inte det var speciellt jobbigt då heller, men jag skulle inte vilja ha varit utan det. Det är en erfarenhet, alltså alla, det skulle jag egentligen sagt med min morfar där. Morfar har alltid sagt, du ska aldrig tacka nej till en spelning. Det har han sagt till mig hela mitt liv. Mm. Och det är någonting jag verkligen har tagit med mig också, den anledningen till att jag själv tror att jag har, alltså kom, eller ändå fått den erfarenheten jag har, för jag har tackat ja till allting, typ. Det var, alltså, det vet, jag lyssnade ju på podden med, när du pratade med Öjvall, och det blir ju lite samma grej här, men för han var ju inne på lite samma spår där. Take, alltså, har någon frågat om, ja precis, take the gig. Och det är ju lite samma där som morfar alltid har sagt, du ska aldrig tacka nej till en spelning. Så jag har fått en fråga om att, ja men vi ska spela, jag behöver en jazztrio för jag ska spela ett Lil Babs program, eller vad heter hon som sjöng jazz? Fan, dålig story det blev.
Vad heter hon som sjöng jazz? Bra fråga.
Ja, men jättekänd ju. Svensk.
Monica Zetterlund.
Precis. Alltså, så jag har fått en fråga om jag behöver sätta ihop en jazztrio för att jag ska köra en Monica Zetterlund tribute pryl typ. Så jag tackat ja till det. Även om jag kanske inte alls behärskar den genren, vilket jag inte gör än på något sätt, utan jag, så har jag ändå tackat ja, övat som fan och sen gjort giggen liksom. Och det är samma med Paolo, när jag fick den frågan, då kände jag väl kanske inte alls att det är ingen musik jag på ett sätt behärskar eller egentligen ens lyssnar på, men jag tycker det är roligt. Och så ringer ju det här kvar, att fan, tack aldrig nej till en spelning, och då tackar jag ja. Och så märker man, oj shit, fan vad jag måste öva. Så övar jag som bara den. Och så gör man giggen. Och på något sätt så kommer man ju stärkt ut ur det här, tror jag.
Mm.
Och det, jag tror också det är skönt att man har lite den självdistansen. Att jag gör det här och jag vill göra det så bra jag bara kan. Och jag lägger ner mycket tid på att det ska bli bra. Men också, vad gör det om 10 år och ingen dog? Jag tror det är viktigt att ha med sig, annars så det är också, det, branschen är ju som den är, det vet ju du också. Det är ju på ett, alltså jag har ju utvecklat någon form av hatkärlek till den här branschen. Jag älskar att jobba i den och jag hatar också att jobba i den. Varvat med gångerna. Oftast älskar jag det.
Ja.
Men det är mycket, det är upp och ner, så är det ju. Och då måste man nog kanske ha den här distansen lite, tror jag. Jag tror det är superviktigt faktiskt.
Men vad är det du hatar mest med den då?
Jättebra fråga. Det är väl osäkerheten som ändå finns på ett sätt. Vi brukar alltid skämta om att vi vet inte att vi har gjort gigget förrän man har fått betalt. För om man är på väg hem från gigget, då vet man att man har gjort det, typ.
Då vet man att det händer på riktigt.
Ja, precis. Nu har man ändå gjort det här så mycket, så nu kan man ändå räkna med. Man vet ju, man lär sig sålla att det här hör man ju direkt på den här krögan eller eventbolaget eller vad som helst, att det här kommer att bli bokat. Det kan man ju urskilja nu ganska fort, men det är ändå det att man vet ju inte riktigt helt säkert förrän pengarna har trillat in på kontot, eller vad man ska säga.
Mm.
Det är väl det jag tycker är tråkigast, att man aldrig har någon garanti på det sättet. Och det är olika skulder. Vissa produktioner är superuppstyrda och har bra kontrakt och hela den grejen. Men vissa är, alltså oftast har du ju inga kontrakt.
Nej.
Du säger du ska ha det här på faktura och sen så hoppas du på att du får det.
Ja, då är det ju.
Det skulle jag nog säga är det värsta.
Men just den grejen, det måste ju nästan vara samma sak inom alla sådana frilansyrkena som man försöker tänka någonting helt annat, typ hantverkare eller...
Jag tycker absolut inte det. Jag tycker att de har... Förlåt, nu avbröt jag det där.
Ja, men kör.
Nej, alltså, jag tycker att det är... Framförallt så har ju, du vet, det är ju det där standard. Ska du inte skaffa dig ett riktigt jobb?
Ja.
Och då ska, min svärfar är ju hantverkare.
Ja.
Och jag har väldigt svårt att tänka mig... Eller bara när vi har snackat så här, ja men du får ju jobba med något annat under pandemin nu då. Men alltså, jag har gjort det här i 15 år. Jag har kunnat räkna med vissa pengar på kontot varje månad och tjänat bra på det här liksom. Det är inte så att jag bara, det handlar inte om att jag inte får eller inte kan jobba med det jag vill jobba med, utan jag får inte jobba med det jag jobbar med. Men den förståelsen tycker jag, verkligen inte har synts i samhällsdebatten framförallt, utan har varit så här, får de skaffa sig. Jag läste det senast häromdagen, jag vet, The Mamas i Melodifestivalen, bara, vi har inte råd att betala hyran typ. Och då så ser man bara kommentarsfältet på Facebook, ni får skaffa er ett annat jobb då. Mm. Men fan, de har jobbat med det här och sjungit i hela sitt liv. Det är liksom inte bara så att jag tycker inte att det sätts inget värde i det yrket av folk som skriver så. Och givetvis, de fattar ju inte. De har ingen aning om vad det innebär. De kan ju ingenting om det. Helt oförstående för branschen. Men det är ändå, det genomsyras ändå i debatten att folk bara, klipp dig och skaffa dig ett jobb då. Tur att ha en fru med ett riktigt jobb, har jag fått höra 100 gånger.
Vad jobbar hon med?
Ja, hon jobbar inom, och nu är ju, alltså,
du vet inte riktigt.
Familjebehandlare är hon ju, som jobbar ju inom socialen.
Ja.
Hon har ju ett superriktigt jobb.
Mm.
På kommunal nivå dessutom. Det är ju det mest safe anställning du kan ha.
Ja.
Så det kan jag väl tycka är tråkigt. Och det är ju samma om någon ska boka till ett event eller något. Och du säger vad du ska ha. Och får bara, ska du ha så mycket pengar för att bara spela en halvtimme? Och bara, jag har lagt ner 10 000 timmar på det jag gör för att kunna spela den halvtimmen. Du betalar mig för de 10 000 timmarna.
Mm, nej, men
fan, vad bittert det här blir nu.
Ja.
Men så är det ju faktiskt. Det är lite av det här tycker jag är viktigt att lyfta ändå, att förståelsen för branschen fortfarande är kast, tycker jag. Jag brukar alltid skämta och säga att du vet, du har ju säkert kört rörmocka storyn någon gång med, eller har du det?
Ja, jag var ju nästan lite inne på det själv. Fast från ett annat perspektiv ändå.
Alltså?
Kanske. Eller, nej, men det var ju jag som drog upp nu själv. Alltså, det här med att man gör ett jobb och fakturerar.
Ja.
Det är man ju inte ensam om som frilansande musiker, eller?
Nej, precis. Nej, men alltså det jag egentligen vill ha sagt är att jag tror inte att du hade ifrågasatt om snickaren eller rörmokaren hade skickat en faktura på 25 000. Men om en musiker skickar en faktura på 25 000 så säger, aha, då har jag bara kommit och spelat lite. Det tycker du är skoj.
Ja.
Jag bara, så då brukar jag alltid säga, du tar 5 rörmokare och så börjar jag jobba 10:00 på förmiddagen och åker hem 4:00 på natten. Vad de än fakturerar dig för det, så kan jag fakturera dig hälften. Och du kommer fortfarande vara dyrare än det priset jag har sagt till dig.
Samtidigt har man ju ett val där. Jag menar, vill man vara rörmokare, då kan man ju bli det.
Absolut. Shouta till rörmokare.
Ja, de är bra.
Nej, men alltså, jag hade önskat att det fanns en lite större förståelse för branschen då. Det är väl det jag skulle vilja... Ja. Alltså liksom en snickare har man ju prylar med sig för en halv mille. Liksom. Det är inte så att man åker och gör det gratis. Eller?
Nej, nej. Jag är på din sida, André. Jag vet inte. Jag har en fäbless för att försöka se saker från flera håll.
Du är ju en bättre människa än mig, det hör jag direkt.
Ja, det skulle jag nog säga. Men nej. Jag tänker så här. Har du något tips till unga lovande keyboardister kanske, eller till musiker, något allmänt bra tips bara? Någon som vill göra det som du gör?
Nej, men något som jag tycker är viktigt inför ett gig. Mm. Eller så här, som jag tror, eller som kan vara bra att tänka på sin identitet som musiker egentligen. Det tycker jag, eller alltså jag själv tänker alltid egentligen att det är 3 eller 4 steg. Alltså om säg att jag ska kompa en artist, säger vi. Då måste man först veta, liksom, du måste veta vad den här artisten har för sound. Så att man vet hur det ska låta. Men sen så måste man också veta hur den vill att det ska låta.
Är det 2 olika saker?
Ja. Det tycker jag. Den har ett sound, men sen så måste man också veta, jag har kompat ett gäng artister som bara, så här låter det på plattan, men så här vill jag att det ska låta live.
Okay.
Och det har man fått lära sig inom åren, att om jag gör en synth-patch, då måste jag veta att det här stråkljudet låter så här, men om det här ska gå ut i mixen, om det här ska låta modernt och poppigt och köttigt, då måste jag göra det här med ljudet. Förstår du vad jag menar?
Ja.
Så det måste man också ha i åtanke. Man måste ha ett live-tänk när man proddar ljudet och när man också lirar det. Och sen också, jag tycker att det är viktigt att det ska låta som artisten vill, men så tycker jag också det är viktigt att ha sin egen identitet i spelet, typ. Jag vill att det ska höras att det är jag som spelar. spelar jag piano på en låt så vill jag att man ska höra att det är jag som spelar piano. Är du med?
Jag är med.
Det tycker jag är superviktigt.
Ja.
Samtidigt som man då kommer, man är trevlig, kommer påläst, kan sina grejer, då tror jag att man får en spelning till i alla fall.
Men ibland kan man ju få höra också att man som sessionmusiker inte ska ha för mycket en egen röst eller en egen identitet i sitt spel. Men du tycker tvärtom där.
Jag tror att det är väldigt väldigt beroende på vad det är för produktion. För jag menar, ska du ha att det bara ligger en pad och skvalpar i bakgrunden, det kan du i princip lika gärna spela in på ditt midi-klav hemma. Om du har tre fingrar så kan du programmera en schimpans till att spela in det. Mm. Men om du vill ha ett svängigt balladkomp eller något på den här balladen jag ska spela, då vill jag att det ska höras att det är jag som spelar det kompet. Fattar du vad jag menar? Eller om du, alltså ska jag spela in, nu ska jag spela in en någon slick slickt piano groove typ, då vill jag att det ska vara min identitet i den inspelningen. Jag vill in, alltså ska jag bara spela G-dur i jämna fjärdedelar, då kan du i princip lägga pengarna på att köpa en mjukvara som spelar det automatiskt, skulle jag säga.
Men alltså, det jag menar är att man som sessionmusiker då behöver man ju vara lite mer, alltså anpassa sig och kanske vara lite mindre ego där och lite mindre, ja, ego, och du behöver vara lite mindre ego.
På tal om efternamnen. Ja. Jo, nej, men det köper jag absolut, men jag tänker också samtidigt, om du lyssnar på en av mina absoluta största förebilder inom just keyboard är en snubbe som heter Greg Feeling Gaines. Vet du vad det är? Du har ändå lyssnat på lite Toto.
Jajamän.
Han är ju svinbra. Jättebra keyboardist.
Det får man ju ändå ge honom, ja.
Det får man ändå säga. Ja. Och, men jag vet att han har ju lirat på hur många skivor som helst. Liksom. Men också även när han gör... Jag vet att han spelade på exempelvis Bruno Mars senaste platta. 24K Magic-plattan.
Mm.
Det är en modern produktion.
Ja.
Men om du vet hur Greg Feeling Gaines lirar, så vet du och du hör att det är han som spelar på inspelningen, eller på hela plattan.
Ja, okej.
Okay. Då tänker jag, han har ju ändå blivit dithyrd för att man vet vem han är och man vet att han kommer att lira skiten ur det här albumet.
Ja.
Och det gör han ju för att han blir bokad för att han är Greg Feeling Gaines och han spelar på det här sättet. Jag tror inte att du hade hyrt in Greg Feeling Gaines för att bara stapla tre klanger. Liksom. Eller, alltså, det tror jag inte.
Bra tips där. Jag får lyssna igenom den plattan. Det har jag inte gjort.
Ja, gör det. Svinbra är den. Faktiskt.
Är det gitarr på den?
Tyvärr.
Ja, det är ett djävulens påfund.
Ja, oh, nej då. Det jag älskar det här. Men ja, det är mycket gura.
Ja, när ska du skaffa ett riktigt jobb då?
Jag har ju på ett sätt ett riktigt jobb.
Ja.
Det har jag ju fått med mig ifrån mina föräldrar, att du måste alltid ha något att falla tillbaka på.
Berätta om det då.
För övrigt en mening jag aldrig kommer säga till mina barn.
Falla tillbaka på.
Ja, du behöver inte alls ha något att falla tillbaka på. Det är bättre att du vill du någonting så gör du det stenhårt istället. Det ska jag lära mina ungar.
Ja, det där går ju i generationer. För då så kommer de säga som dina föräldrar sa till dig. Kommer de säga till sina barn sen.
Precis.
Så blir det varannan generation så. Nej, men berätta om ditt riktiga jobb.
Jo, absolut. Jag undervisar ju. Jag är ju faktiskt utbildad musiklärare. Jag har läst så att jag är både utbildad pianopedagog och utbildad klasspedagog i musik. Jag tror jag har 320 högskolepoäng i pedagogik faktiskt. Det kan man inte tro.
Jo, men dina elever märker väl det?
Ja, det tror jag. Eller man framförallt, alltså, och jag älskar att undervisa. Jag tycker det är svinkul. Och jag älskar att undervisa både i klass och i alltså enskild undervisning. Jag tycker det har sina tjusningar alltihop. Och framförallt träffa folk som tycker det är kul med musik.
Ja. Vad tycker du på riktigt då?
Nej, jag tycker det på riktigt. Ja. Det är klart att alla jobbar i sina baksidor sådär. Och framförallt är det, alltså, det som är värst är väl egentligen att du jobbar i en kommunal verksamhet där det aldrig finns pengar till någonting. Du har visioner och tankar och sitter med ena foten i en annan bransch där man kanske smackar på lite och jobbar ut, alltså efter event och komponartister och sådär och ser att det är en annan, det är en annan peng. Det är klart att det är ju budgetar där och så också, men det är verkligen två helt olika världar. Och jag tror att det är väldigt bra att vara med ena foten i livebranschen för att se om man har någon elev som kanske vill jobba i den branschen som man ändå har när man har elever på kulturskola och på estet och sådär. Då vet man vad som krävs för att de ska kunna göra det. Det är många kultur, alltså speciellt av det äldre gardet som kanske var ute och gigga mycket på 60-70-talet och fortfarande jobbar som och undervisar men inte riktigt vet hur branschen fungerar längre. Och det ser jag en stor brist. Och sen folk lär sig inte på samma sätt idag som man gjorde för bara 15 år sedan. Alltså när du och jag gick på kulturskola då, i alla fall någon gång övade man ju på läxan och hade ett litet mål med det man ville göra. Men kids idag är inte riktigt likadana. De har sett någon snubbe spela svinsnabb gitarr på YouTube och tror att de 30 sekunderna på det klippet är det enda de har lagt ner för att spela det. De ser ju inte de två dagarna det tog för att spela in det klippet, editera filmen och sen lägga upp den. Det är ju
programmera,
baksidan med...
Programmera allt allting i Guitar Pro och sen sätta ett coolt sound på det och sen sitta och mima till.
men exakt. Det, alltså, det är ju hela den TikTok generationen är ju helt förstörd alltså.
Ja, det är kört.
Ja, men jag, det, alltså, då, det man, 15, alltså så här, om man ska se hur ett dans, om man är professionell dansare liksom, så ser man någon som gör svinkool koreografi och sådär och det har kanske 1000 views. Så ser man någon, två fnittriga tjejer med konstigt smink dansa 15 sekunder till en dålig TikTok-dans liksom, och det har så här flera miljoner views.
Så är det.
Vad är kvaliteten i det? Det är för fan ingen kvalitet, det är knappt underhållning.
Nej, men så är ju du en gammal gubbe också.
Absolut.
Nej, men har du TikTok?
Nej, jag har aktivt det? Valt att inte använda det. Jag försöker ju se det med mina barn. Alltså, YouTube är ju också en fantastisk källa till information och till grejer och sådär. Det finns mycket underhållning. Men man måste ju verkligen vara med och solla med vad det är de ska titta på, typ.
Mm.
För kan, alltså, annars blir de ju bara som zombies som står och scrollar och inget värde överhuvudtaget.
Nej, det är frågan vart det tar vägen med allt det där. Men hur märker du det i undervisningen ifall du har barn? Eller var det lite det du började med?
Ja, nej, men alltså, jag tycker bara, jag har jobbat och undervisat väl i princip sen till och från sen 2006 när jag gick på gymnasiet.
Mm.
Men jag tycker att bara, alltså, det har hänt mycket bara de senaste 10 åren. Det är klart att man lägger upp sin undervisning annorlunda när man har utbildning. Man får ju lite mer perspektiv och sådär. Men kidsen idag har ju, alltså, inte ens i närheten av lika mycket tålamod som en annan hade. Går det inte så är det så här, ja, okej, då får du sluta då. Gör något annat då. Det är inte det. Ja, men du kanske ska öva. Ge det här några månader, öva på det här och bli bra på det här istället. Det tänket finns ju inte riktigt längre. Sen det är ju ett samhällsproblem. Men jag tycker också att man märker, när jag kompade väldigt mycket auditions och sånt på högskolan. Och det är samma där. På den, alltså, folk kommer dit, vet inte vad de ska spela, vet inte vad de söker, vet knappt vad de heter. Och spelar dåligt som fan. Men sen någonstans så kommer ändå några av de här in.
Men är det... Ja, det är ett samhällsproblem att bristen på tålamod.
Ja, men det är ju så. Att det här belöningscentret ska hela tiden få sin lilla dopaminkick. Och det får du ju inte av... Det får, alltså, om man tar till musik, du får ju inte den här kicken förrän det säger klick, förrän du har kommit över gränsen till att faktiskt kunna det. Och kunna, alltså, så här, och sen ännu mer när du börjar spela ihop med andra eller börjar uppträda inför folk och få den bekräftelsen. Alltså, då händer ju någonting. Då utvecklas man ju. Men vägen dit är så här, nu måste du hela tiden uppmuntra elever. Alltså jag jobbar ju, jag skulle säga att jag jobbar mycket, mycket, mycket mer med att eleven inte ska sluta än vad jag gör med att eleven lär sig någonting, tyvärr.
Oj, det låter inte bra.
Nej, det låter superdeppigt. Men man får ju, alltså, eller jag skulle säga att jag har lagt om min undervisning väldigt mycket så att man jobbar mycket, mycket, mycket mer utifrån eleven. För lite, för, och som jag också märker på det äldre gardet, då kunde de sitta med sina pianoböcker och bläddra sida. Vecka 10, Gunnar grillar. Vecka 11, Rocket.
Alltså, Gunnar grillar.
Ja, det är en. För de som jobbar med grundskola och har gitarr vet vem vad Gunnar grillar är.
Ja, den har jag missat. Men alltså, vad gör du då om du inte spelar piano med dem?
Jag spelar piano gör jag ju alltid. Jag försöker alltid att lira. Alltså, jag spelar ju alltid med mina elever.
Och men vad menar du att du gör annorlunda?
Man jobbar ju mycket mer. Alltså, förr så kunde jag säga, jag vet att för att utvecklas så behöver vi spela det här. Nu har man med sig för att tänka, okej, vad går på radion just nu? Det spelar vi och det får vi ta och utveckla ifrån den här eleven. Aha, den här eleven gillar älskar Dua Lipa. Då får vi spela Dua Lipa-låtar. Så alltså det är mycket, mycket mer förarbete idag. Då måste jag planka kanske 3 Dua Lipa-låtar och spela dem med den här eleven. Och så, fan. Okej, nu har vi bara lärt oss att lägga ackorden. Nu kanske, om du skulle kompa Dua Lipa när hon ska sjunga det här på, hon ska inviga ett Starbucks klockan 9 på morgonen, då måste du kunna kompa henne på bara piano. Hur gör vi då? Och så tar man det därifrån liksom. Och så måste jag säga att det inte är många som jag har sett jobbar i alla fall.
Jag förstår vad du menar. Du, vi ska faktiskt ta och börja avrunda detta lite grann nu tyvärr. Eller ganska mycket faktiskt. Jag har egentligen bara en sista fråga till dig här.
Ja, kör.
Önskegäst i podden?
Bra fråga. Och nu kommer jag ju säga keyboardister då kanske.
Ja, men det är okej. De är också musiker.
De är ju det. De bästa musikerna är de ju såklart.
Ja.
Ja.
Jag börjar nästan tycka det jag med.
Är det det? Ja. jag känner ju inte personligen, men en som jag har väl lyssnat på, typ Andreas Landegren kanske. Ja, det var kul. Han som är han är kapellmästare för Lotta på Liseberg exempelvis.
Ja.
Eller Robin Svensson. Han är kapellmästare för Så ska det låta har han ju varit. Mm. Och de här Digilo-turnén Digilo-turnén, och han har spelat med alla liksom. Han är god.
Ja. Bra tips.
Ja. Mattias Bylund kanske. Han är också bra keyboardist. Han känner jag inte så väl heller. Men han verkar rolig.
Ja, det är en fördel.
Och han är kapellmästare i Bingolotto ju. Och skrivit massa. Han har ju pratat åt Justin Timberlake och massa coola grejer.
Coolt är bra.
Coolt är ju bra.
Och coolt. Stort tack till André Egbo och till alla er som har lyssnat. Gå gärna in och ge ett betyg på den här podden på Acast, Podcaster eller iTunes till exempel, så att fler hittar hit. Det är till stor hjälp. Vill ni fortsätta hålla koll på vad Egbo gör så finns han på Instagram som Andregbo. Alltså Andregbo är ett ord, A-N-D-R-E-G-B-O. Ni kan också surfa in på egboentertainment.com för att boka eller kontakta honom. Vill ni följa eller kontakta mig, alltså Theander, så finns jag till exempel på Instagram som André Theander. André med 2 E och Theander med TH. andreteander.com är en annan möjlighet. Alla länkar finns i poddbeskrivningen också. Tack och hej från mig, André Theander, med podden Svenska Musiker.